Har vi börjat spela in?
Vi rullar.
Snyggt.
Då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårrock.
För fan.
Ni lyssnar på mig, Kåre Duvett och dig.
Joey Borderline. Med oss dagen till ära har vi gäst i form av ingen mindre än Janne Innanfors.
Hejo!
Hejo! Välkommen till, till Hårdrock för fan. Det här har legat lite grann i pipelinen ett tag. Men äntligen fick vi till att få ha med dig på ett avsnitt i form av ett jubileumsavsnitt.
Ja, och när vi säger välkomna till Hårdrock för fan kanske det är vi som är välkomna här i hans.
Ja, exakt. Det är den. Vi sitter ju på Rockklassiker, den finaste poddstudion vi har suttit i.
Ja, och den mest liksom säkerhetsklassade poddstudion vi någonsin befunnit oss i.
Exakt.
Jag reagerade på det på vägen in att det var mycket blippande av kort och koder och säkerhetstänk.
Mm.
Vill du briefa folk om vad det handlar om?
Ja, men det handlar om att det här är ju, alltså vid ökat terrorhot och så vidare så anses det här vara ett av sådana här prioriterade mål så att säga. Mycket på grund av att det är en massa tidningar i den här byggnaden också.
Just det.
Så man vill ju inte ha någon ny Charlie Hebdo i Sverige så att säga. Så att det är ganska mycket säkerhet här. Ja, och, men ni kommer ju in så att jag vet inte fan om det är så bra.
Väldigt tveksamma krav för att
Ja, jag vet inte. Det där behöver de se över, tänker jag.
Men vi är alltså hus för Bauer Media.
Jajamensan, bra.
Är det Bauer Media som äger byggnaden eller är det mer att det är en av många aktörer här?
Alltså, de leasar väl den här delen, skulle jag tro.
Ni känner varandra framförallt sen tidigare.
Det gör vi.
Eller mer än vad jag och Janne. Vi har träffats en gång. Hur kommer det sig att ni mötte varandra första
gången? Jag minns att första gången vi träffades var när jag vann biljetter till Kiss. Genom att inte kissa.
Ja. Just det, en tävling vi hade på Rockklassiker.
Precis, det vill jag minnas är första gången.
Men träffades vi verkligen då? För jag hade väl inte så mycket med det att göra egentligen.
Jo, det gjorde vi absolut. Jag tror att det var till och med du som gjorde intervjun med mig. Där det var så här, vi direkt efteråt gjorde den för att den skulle sändas senare liksom. Jag tror att jag sa någonting i linje också med så här, att du frågade typ så här, men hur kommer det liksom att jag har en sån här järnblåsa.
Ja, men det stämmer nog nu när du säger det.
Och så fick jag med någonstans att jag bråste på morsan eller något. Så att, en bra shoutout.
Ja, alltså det du faktiskt gjorde då, det var ju att få sitta och dricka öl i flera timmar mot en annan person.
Precis. Från Göteborg var han. Så det var verkligen Göteborg mot Norrland liksom.
Ja, och där satt ni flera timmar. Medan min arbetsdag bara fortgick som vanligt.
Du var inte med och tävla där.
Nej, och sen så, jag vet inte hur länge satt ni
här. Alltså jag tror att det var i alla fall typ så här runt 2 timmar i alla fall.
Bara, jag tror vi snackar.
Det kan ha varit längre.
Eller något sånt.
Nej, det är för helvete.
Jag funderar, vad var upplägget kring det här att det skulle drivas öl samtidigt? Var det bestämt att inom den här tiden måste man ha druckit upp sin öl?
Ja, jag för mig att det var det.
Annars är det ju märkligt liksom, så här, man kan sitta och sippa på en öl hela tiden.
Utan vi skulle, under den tiden skulle drickas upp och sen gick det en tid och sen skulle man dricka en öl till. Och sen helt enkelt inte gå på toaletten.
Ja, för annars så blir det bara en fråga om vem har mest liksom alkoholbegär. Om en kan sitta och sitta på det, men sen en annan är tvungen att dricka mer så länge som det finns.
Ja, det hade jag ju förlorat på en gång, känner jag. Ja, men så då,
det var jag hade det på känna också, så det var därför jag inte riktigt fick upplägga att gå ihop.
Exakt. Så då vann jag biljetter till Kiss. Jag hade liksom en bra taktik. Dels har jag en bra järnblåsa, men sen så satt jag ner medan han från Göteborg, han liksom gick omkring i rummet liksom. Det är inte det smartaste.
Rookie mistake.
Ja, sitta på blåsan, det kan man vinna liksom på. Så det tror jag förstås. Jag har inget minne att vi skulle liksom ha träffats innan. Och det är väl därefter typ, jag tänker, vi blev vänner på Facebook och sådär. Och sen så umgås ju du i typ så här, samma umgängesgäng som Stina Westberg från som också är från Örnsköldsvik.
Just det.
Så lite grann på den vägen. Lite bekanta runt omkring, men framförallt inte kissa på Rockklassiker.
Men sen var jag ju hemma hos dig också när vi var på Hardcore Superstar.
Precis, och det var väl första gången som ni träffades?
Ja, första och enda.
Jag fick inte komma tillbaka efter det.
Det var sen efterfest där, och det var också natten där Taylor Hawkins från Foo Fighters gick bort.
Det blev jättekonstigt när man satt där och var skitglad och party mode och så kom det.
Blev man deppig och tvungen att lyssna på Foo Fighters och grät tillsammans.
Precis, det var innan moment. Partyt.
Ja, exakt. Så på den vägen är det.
Det är väl det om det egentligen.
Det är väl det om det. Vi tänkte vi har lite, som vi kallar det här segmentet, snabba frågor till Jan Innanfors. Just
med fokus på Maiden.
Precis, för jag vet
dagen till ära. Ja, har vi sagt att Maiden är temat?
Det vet jag inte. Vi har ju de här jubileisavsnitten och jag vet inte vad det här är i ordningen. Hur många jubileisavsnitt har vi gjort tidigare?
Det här är avsnitt nummer 105.
Yes.
Vi har dock... Så det är alltså femte bandet vi går igenom,
yes.
Men inte femte avsnittet.
Nej, exakt.
Eftersom att vi delat av avsnitten i två delar, i alla fall med Kiss och med Tåström. För att det blev en hel del plattor att gå igenom.
Just det, blev part 1 och part 2 på dem.
Ja, det blev lättare så än att göra 3 timmars avsnitt.
Ja, exakt. Så det här blir då det sista jubileumsavsnittet som vi gör.
Vi hade en tanke om 9-10, men vi skiter i det. Det blir 5.
Det blev 5. Ja. Det blev så helt enkelt. Men jag tycker ändå att vi har täckt dem. De liksom giganterna, om man säger så. Vi har gjort Guns N' Roses, vi har gjort Metallica, vi gör Maiden nu, vi har gjort Tåström
och Kiss.
Så att jag menar, det är en bra bit på vägen.
Fullt tillräckligt.
Ja, jag tycker det.
Så om det är någon som hör det här avsnittet och inte har hört podden i övrigt för första gången, så vi går igenom alla plattorna i bandets diskografi. Vi betygsätter dem.
Ja, så är det, absolut. Så in på de snabba frågorna då. Vi börjar i den änden. Maiden har ju haft en del sångare, de har haft 3 sångare. Och då börjar vi den änden. Är du, om du ska välja, Diano eller Dickinson?
Diano eller Dickinson? Ja, då väljer jag Dickinson.
Ja. Och om du ska välja mellan Blaze Bailey och Paul Diano?
Den är svårare.
den är
svår. För att jag tycker att Diano var med under en bättre period i Maidens historia, så att säga. Så att jag gillar ju de låtarna mer. Men
Blaze har fått oförtjänt mycket skit för sin sång.
Ja, och Blaze har ju dessutom träffat.
Ja, just det.
Och kommer träffa nu på rockklassikerkryssningen här om några veckor igen. Så, och han ser rätt läskig ut om ni inte har träffat honom.
Alltså, han
honom.
Är rätt
stor och så här.
Ja, hans hela ansiktsbehåring är ju lite läskig.
Han har ett rykte om att vara trevligare än Diano.
Han var skittrevlig, men... jag säger Blaze Bailey, även om det är lite... Då, så att säga, på grund av att jag snart ska träffa honom. Om han lyssnar på hårdrock för fan, så ska han inte höra mig säga Paul Diano, för då lovar jag att jag kommer föra det.
Risken finns ju.
Ja, den gör ju det. Han är en kär lyssnare av podden.
Tvek på den.
Nej. Fan, man kan ju få drömma i alla fall.
Jag har ju träffat Blaze Bailey också och intervjuat honom också förut för Rocknytt en gång.
Just det.
Och när jag träffade honom face to face första gången så gjorde jag the rookie mistake att fråga om han mindes det här intervjutillfället. Vilket han såklart inte gjorde.
Nej.
Alltså, det är ju exakt vad man bör förvänta sig kanske, sett till en artist som ändå har varit med i Iron Maiden.
Ja.
Att man kanske inte kommer ihåg alla intervjuer. Så.
Nej, det är
mistakes were made.
Ja, nej. Och vi rullar vidare på snabba frågor. Bästa spelningen med Maiden som du har sett? Jag gissar att du har sett dem ett par gånger.
Ja. Jag vet inte exakt hur många gånger, men... det känns nästan som man har sett dem mer nu på senare tid än man gjorde förr faktiskt, om någon konstig anledning.
För mig är det precis tvärtom.
Ja, men jag tror det har med mitt jobb att göra. Att jag ska vara ute där de giggar och så vidare. Bästa gig frågar efter. Alltså många är bra. Jag måste säga att jag tycker att Maiden är en av de bästa liveakterna som existerar. Men då blir det ju faktiskt Sweden Rock 2017.
Ja, just det.
Och egentligen så är enda anledningen till det för att de var ju i Stockholm då också samtidigt och körde på Tele2. Så den såg jag först där då från ett mer bredare perspektiv. Eller, ja, det ska jag inte, vi såg det från rockklassikers loge. Och sen på Sweden Rockfestivalen så fick jag gå in i den här fotolinjen där framme. Liksom. Och då fick man ju en helt annan vy så att säga. Man hann ju inte se så mycket av det coola som faktiskt händer under deras scengrejer, kommer in plan och sånt. Men man fick ju typ stå bredvid Eddie och det tycker jag var så jävla häftigt.
Ja, det är en bucket list.
Därför sätter jag den som bästa minne på konserter.
Rimligt. Inte dock nödvändigtvis så att alla andra som var där delar exakt samma.
Nej, jag förstår det, de blev inte jättehyllade. Men jag stod där och bara, fan det här är så jävla coolt. När man såg dem fäktas och sånt och någon film där kvar. Jag tyckte det var ballt att få stå så nära faktiskt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Jag såg också med den där på Tele2. Nej, det gjorde inte alls det. Jag såg dem på Friends flera år senare, eller tidigare. Så var det.
Så det är inte relaterat till samma turné?
Nej, för jag tänkte säga någonting snyggt med att ja, jag fick inte sista låsen, men det är ju irrelevant just nu.
Jag tänkte säga att min upplevelse av att sett Maiden mer förr och mindre numera också relaterat till jobb faktiskt, så att jag inte har något.
Det är svårt.
Då är det svårt att köpa biljetter till varje ny Maiden-spelning.
Ja, det är ju det.
Och framförallt också typ när det har varit ish samma turné.
Ja.
Så jag har återkommit flera vändor så att den har liksom blivit både en gång under typ så här höst och sen en gång under sommar därpå. Ja. Så har det faktiskt varit för bägge de två senaste, va?
Ja, det har det absolut varit.
Typ och samma också så här överlappande-ish turnéer och koncept så med
det
att de live-debuterade väl någon live-debuterade de tre spår från Senjutsu-plattan under andra vändan med Legacy of the Beast-turnén.
Ja, precis. Stämmer.
Och sen så blir det en ny turné för Senjutsu.
Ja.
Exakt. Fast som också är typ ish Caught Somewhere in Time.
Ja, det, ja precis. Det är typ både och där.
Så att det blir lite så här typ, kanske inte måste se alla spelningarna.
Nej, i alla fall, jag känner så för det i alla fall. Nu tycker jag att det var, nu grävde man ju ändå i katalogen liksom, med Caught Somewhere in Time.
Alltså den här gången rättfärgade du köp.
Absolut. Men på tal om just favorit, eller bästa Maiden-spelning. Om vi går på, vad har du liksom för favoritminne som är relaterat till Maiden?
Oh, det är, det får nog vara första gången jag träffade Bruce Dickinson.
Mm-hmm.
För då var han nämligen här i dessa lokaler också, även om det såg lite annorlunda. Och det märktes ganska tidigt att det var något speciellt som skulle hända. Lite med säkerhet, sånt som vi har, som vi kom in i början här.
Inte terrorrelaterat alltså.
Nej, men Maiden-relaterat.
Han kom ju, det kom ju extra bevakning och grejer upp hit från Amerika till stället. Och då blev det så att han skulle gå en helt annan ingång än vad ni kom upp
just
hit.
Det. Mm.
Så det skulle bli någon baksida han skulle lämna på och sånt, vilket är lite larvigt om jag ska vara helt ärlig, för att baksidan skulle jag säga är läskigare än framsidan. men det var stort, för då fick jag träffa honom snabbt. Det var inte jag som skulle göra intervju med honom eller något sånt, utan jag bara träffade på honom och hälsade, och det var egentligen det.
Just det.
Men det var ändå stort, kände jag just då, för jag trodde faktiskt aldrig jag skulle få träffa Bruce Dickinson. Och jag tänkte fråga, har ni sett live med någon annan än Bruce Dickinson?
Nej.
För det har inte jag.
Nej.
Jag har sett både Paul Young och Blaze Bailey live, men inte med Maiden.
Nej, just det.
Ah, okay.
Så jag har sett bägge de två solospelningar och vid flera tillfällen också.
Ja. Jag är ju för ung för att kunna gjort det. Alltså jag är född 96, så, att, ja. Så det gick bet.
Och sen så går det nog ihop med det som vi pratade om med bästa minnen från Maiden-konsert, för den hamnar väl också där faktiskt. Och sen i somras då träffade jag ju Steve Harris.
Just det.
Vilket jag inte heller trodde skulle vara möjligt faktiskt. Men han var ju asskön och kom dit. Och det jag gillar med Steve Harris är att han spelar fotboll hela tiden vart han än åker.
Ja, jag vet. Du är sportintresserad, va?
Jajamän.
Trevligt.
Men jag får inte vara med i fotbollslaget. Det är så tråkigt.
Nej, varför inte? Fan är det om?
Jag vet inte.
Är inte en stor del av fotbollslaget liksom typ 60-åriga gubbar?
Jo,
jag tänker att du kan behöva
du liksom inte vara med.
En yngre. Det kan ju bara vara bra.
Vad var kraven liksom?
Nej, men vi kommer ju som sagt gå igenom Maidens plattor, så jag tänker en rimlig fråga att ställa är ju, vad har du för personlig favoritplatta med Maiden?
Fear of the Dark får bli.
För
det var, ja, men det var där jag liksom kom in med Maiden. Alltså det, du vet, de här första minnena man får, det ligger
och här strök vi frågan hur du upptäckte Maiden.
när
det känns som att det här gick ju liksom ganska så tydligt in i den också.
Ja, men det var det.
All right.
Det blir den.
Och jag menar, Maiden har ju släppt en drös låtar, och det skiljer sig väldigt mycket åt vad folk tycker är liksom bra låtar eller vad de tycker är sämre låtar. Så vad skulle du säga är den mest underskattade låten med Maiden?
Ja, men misstänker jag kommer få lite skit här, men
ja,
det
men
tyckte
det är
jag är Senjutsu.
Ja, du tycker det?
Ja,
okej.
Jag tycker den får oförtjänt mycket skit. Jag tyckte den var rätt bra när den kom faktiskt.
Det är låten du syftar på.
Ja, den var 8:20 lång. Det är ju sådär i sig, men
inte jättesingelvänligt kanske.
Radiovänligt något. Nej, men jag gillar, jag tror att den skulle jag säga får oförvänt mycket.
All right, ja men absolut.
Får vi gå varvet runt på den?
Ja, det tycker jag absolut.
Jag antar att vi kanske är överens om den här. Jag har två alternativ. Det ena är Reach Out. B-sidan på är det Wasted Years-singen?
Stämmer bra.
Ja. som är helt sjukt bra. Den var ju ett av våra veckans tips i ett av de absolut första poddavsnittet vi gjorde.
Amen.
Och med Adrian Smith på sång och Bruce Dickinson på backing vocals.
Bättre backup-sångare kan man ju få leta efter.
Ja, det är oförskämt bra kör där. Och faktiskt väldigt mycket av ett typiskt 80s sound. Ja. Snudd på liksom AOR slash hair metal, vilket jag menar, det är i linje med vad jag uppskattar. Så det är kul att se den sedan med en sån.
Absolut.
Och utöver Reach Out skulle jag väl säga The Thin Line, The Thin Line Between Love and Hate från Brave New World, de två.
Absolut. Men jag är nog enig på den. Absolut Reach Out, och sen så tycker jag också, som du säger, The Thin Line, den tycker jag får oförtjänt mycket skit. Hela den plattan är ju helt fantastisk. Sen skulle jag också faktiskt slänga in och säga The Fugitive från Fear of the Dark. För Fear of the Dark är ju verkligen en sån platta som splittrar folk. Vissa tycker att den är svinbra och vissa tycker att nej, den är inte alls stark. Men Fugitive är en av de låtarna som jag tycker borde spelas live. Sjukt bra hook och den är tung liksom.
Dunder. Jag har ju en fråga till Janne som du var på väg att säga någonting.
Ja, för du påminner mig om grejen nu när du sa B-sida.
Ja.
Som ju faktiskt får komma in som minne. Ett bra minne. Vi körde ju ett Iron Maiden-tåg. Det blev världsnyhet dessutom när vi körde från Stockholm till Göteborg.
Precis.
Till Ullevi. Och jag var ju DJ på det tåget och skulle dessutom då intervjua, alltså de hade ju då flygit upp management från Göteborg för att åka med tåget tillbaka igen till Göteborg från
det
Stockholm.
Går bra nu.
Så de fick man ju snacka med och det var rätt roligt. Alltså hela tåget var så jävla snyggt gjort och sen bara en massa fans, du vet, som vrålar, skriker, dricker Maiden bira såklart. Ja. Och det var skitkul. Däremot var jag svinbakis, vilket var så jävla korkat. Men det var någon konsert kvällen innan som jag var tvungen att gå på.
Ja.
Jag tror det var Gojira eller något sånt.
Då måste man ju dricka bärs, så är det.
Ja, så är det.
Och det är en del av jobbet.
Ja, därför fick jag ringa med Gabriel Keys från Crash Diet. För jag kände, fan, ska jag palla vara social och grejer så måste vi ha hit någon som får mig på trevligt socialt humör. Så att han fick åka med där.
Och men är han den trevliga av er två?
Det skulle inte min sambo säga.
Jag var inte heller 100% män, men det är ett fritt land.
Men, så att det, och där fick man ju en goodiebag. Och i den goodiebagen låg det då en ny platta som inte existerar förutom 666 exemplar. Där de då dels på ena sidan gjort Senjutsu och sen på den andra var det någon annan som jag har glömt.
Just det.
Power Slave kanske.
Ja, kan det vara det.
Jag vill säga att det var någon från 90, eller från 82 eller 83. Jag kan ha fel att det antingen var typ The Trooper eller Number of the Beast. Jag kan ha fel.
Kan vara Number of the Beast också faktiskt, nu när du säger det. Jag minns faktiskt inte, det är tragiskt. Jag har inte lyssnat på den än. Jag har inte ens öppnat den. Men jag har ju fyra stycken där hemma. Vilket är kul. Och så började det höra av sig en massa så här italienare och sånt som ville ha den här och köpa den. För den går, du vet, sådana här collectors.
Liksom. Ja, absolut.
Jag bara, men jag kan inte sätta pris på den här. Nej. Det går liksom inte.
Nej.
Vill du ha hjälp med det?
Ja, vad skulle du ge det för något? För det var en sån här då, piratbränd, fast godkänd av Maiden. Liksom. Så det är rätt coolt att ha fått det hem.
Collectible liksom. Mm. Du hade en fråga, Joey.
Ja, jag tänkte säga, jag vill ställa en helt irrelevant fråga till Janne. Eftersom att den ändå nämndes sportintresse, favoritlag. Och inom vilka sporter?
För
du var sur på att du inte fick vara med i fotbollslaget.
Djurgården i alla sporter.
Dunder.
Manchester United i Premier League. Ja, vi har dem där tror jag.
Ja, right. Snyggt.
Hockeyintresserad?
Ja.
NHL?
NHL? Ja. Oh, nej, det har jag faktiskt släppt. Det var länge sedan. Det var inte ens hockeykorten när jag körde det. Men då var det... Då, vilka var det då? Jag hade ju Blackhawks kepa hade jag. Mellanstadiet. Så det var nog dem.
All right.
Absolut.
Men tillbaka till Maiden då, från sport. Jag som inte är så jävla sportintresserad.
Jag hade annars kunnat kört en timme om Djurgården. Men det tar vi en annan dag då.
Alla lyssnare som vi har hoppade av där. Bästa öppningslåt med Maiden, om man tänker plattmässigt. Har du någon så här favorit att fan det där är så jävla bra första spår liksom på en platta?
Jag har nämnt den lite redan. Det är Power Slave och öppningen där, Aces High. Den
fantastiskt
tycker jag är
bra. Oh ja. I övrigt är jag väldigt svag för just Wicker Man.
Ja, jag tänkte säga att Aces High och Wicker Man är de två som är enda contenders för min del på bästa öppningslåt.
Mm, ja men absolut. Och en sista Maiden-relaterad fråga där. Snyggaste, vad ska man säga, snyggaste omslaget slash snyggaste Maiden Eddie, de var ju maskotten där.
Jag tror du skulle säga snyggaste bandet.
Ja, nej, men den kan bli svår alltså. Ja. De är inte känd för det kanske.
Nej.
Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att det är den snyggaste, men jag tycker det är den coolaste och det är den som ploppar upp nu i huvudet automatiskt, och det är från Killers-plattan.
Okej, okay, ja men den är solid, det är en absolut, en helt klart en förbättring från första self-titled-plattan.
De fuckade ju upp ögonen väldigt mycket på första. Jag vet inte, alltså den har ju annorlunda ögon från alla de andra.
Ja.
Så jag vet inte vad det är om.
Nej, ja, jag vet inte. Men det är väl ett
budget kanske.
Ja, och ett såklart fall av gör om, gör rätt om man säger så.
Absolut, ja.
Kan få sket i det där, bara, vi vill bara släppa albumet. Kom igen,
jag tänkte att det är ju övrigt än det jag tycker de gjorde bättre på andra plattan än första. Själv hur Eddie såg ut. Men personlig favorit Eddie slash omslag för din del. Jag vet exakt vilka två som berör mig mest.
Alltså jag tycker absolut Summer in Time.
Det är en av de två.
Och sen så skulle jag nog faktiskt säga I'm a Killers.
Right. Ja, jag skulle säga
du höll med mig där?
Ja, absolut.
Oj, oj, oj.
Jag skulle säga Somewhere in Time och Live After Death.
Ja, men absolut. Live After Death.
Men den är liksom blågula.
Den är jävligt läcker faktiskt.
Bröderna Hårdrock hade rätt på den.
Det hade de definitivt. En sista, eller, sista fråga till Janne som inte är kanske specifikt Maiden-relaterad. Men för folk som kanske inte har koll så jobbar du på rockklassiker. Och jag och min kollega Joey satt och diskuterade lite tidigare och han frågade mig, vet du hur länge Janne har jobbat på rockklassiker? Och då sa han, nej det vet jag faktiskt inte. Så jag passar på att fråga nu, hur länge har du jobbat på rockklassiker?
10-årsjubileum i år.
Ja, det är faktiskt. Så pass ändå.
Ja.
Fan, det känns bra eller?
Det känns okej.
Hur länge har du jobbat?
Det är lite tragiskt att man varit på samma plats i 10 års tid. Men,
ja, men vad fan.
Jag hade ju faktiskt en tanke där. Hur länge har du jobbat på annan radio? Jag vet att jag hörde dig på typ Mix Megapol eller något sånt där annat, Riks FM. Något annat förutom rockklassiker.
Ja, jag har ju varit runt rätt mycket. Men just här i byggnaden har vi ju haft, alltså under de här 10 åren så har jag varit runt på i princip varenda kanal förutom vinyl.
Ja, just det.
Och,
så det är en sån här liten slatt som ligger runt liksom.
Det är det som är stödordet i Jannes radiootrohet.
Ja, fast det är ju samma koncern.
Ja, okej då. Ja.
Men sen har jag varit på Sveriges Radio och sånt också. Jag börjar väl egentligen... jag har varit runt så jäkla mycket. Alltså, jag har ju sänt i Södertälje också på något som heter Favorit, vill jag minnas att det
heter. Okay.
Så frågan är om det var Favorit först och sen blev det Sveriges Radio Sörmland. Och sen in till Radiohuset då, och körde Trafik och sändningsledningen. Du vet de som kör ut de här varning till allmänheten.
Just det, okej.
Så då kunde jag alltid varna när jag skulle åka hem till Ystad att nu är det friväg där för att Janne ska hem och parta.
Ja, det bästa.
Fick inte bolla jobbet efter det. Men, så jag har varit runt en hel del. Jag har väl jobbat inom radio sen från och till från 2007.
Okej, det är så pass. Ja, och ni har det här först också när det kommer till otrohet, att så länge inom samma koncern, om man säger som man ligger med frugans syrra, så är det ingen fara, det är inte otrohet. Det är samma koncern.
Exakt. De känner ju varandra.
Ja, exakt. Hörrni, då är det väl dags att rulla in då faktiskt på
Maidens diskografi.
Ja. Och
mycket riktigt är det så.
Och ni valde att köra det här i en del alltså. För ni sa att ni hade gjort vissa andra två delar.
Ja, precis.
Ja, för att vi tror att det ändå typ blir en längd som kan funka.
Absolut.
I ett avsnitt. Men så visar det sig väl om vi får dela av det.
Och då vet ni varför det blir 1 och 2. Men jag tror inte det.
Alltså det är mycket möjligt att det blir 2 avsnitt känner jag. För att du sa att det här var snabba frågor.
Ja,
och det är bara 17 album vi ska gå igenom.
Ja, det kanske blir part 1 och 2. Ni får vara beredd på det helt enkelt.
De snabba frågorna gick inte lika snabbt som vi trodde.
Exakt. Men vi börjar, det är studioplattor som vi vanligtvis, eller som vi i vanlig ordning pratar om. Det är inte någon liveplattor eller någon samlingsplatta eller någon B-sida, utan det är liksom renodlade studioplattor.
Exakt. Det får bli någon annan gång. Vi börjar i ordningen med första plattan, såklart. Vi börjar från start till slut i diskografin.
Yes,
och vi är då inne på år 1980, och det är den självbetitlade plattan Iron Maiden, som även lika innehåller låten Iron Maiden.
Ja!
Av Iron Maiden från Iron Maiden.
Ja, det är såklart tydligt där.
Första plattan med Paul Di'Anno på sång. En av två. Maiden har ju liksom sen starten varit en av liksom, vad heter det, fanbärarna inom
British New Wave.
Ja, exakt. New Wave of British Heavy Metal. Ja, jag blev fundera på om jag skulle försöka mig på att säga NWOBM. En N-W-O-B-H-M.
Ja.
Som man brukar kalla subgenren för då. Och den har väl av många ansetts varit lite av en punkigare präglad heavy metal. Något
absolut.
Som Steve Harris menar på att Iron Maiden aldrig någonsin har varit. Men jag tycker att man både ser och hör, framförallt på Paul Di'Anno,
absolut.
Att det fanns tendenser åt det hållet. I huvudsak med låtar som Prowler och Running Free.
Absolut.
Framförallt Running Free, textmässigt och soundmässigt. Så.
Ja, men det håller jag med om, absolut. Det är ju mycket punkigare tycker jag än vad Maiden ska bli. Liksom. Det känns som att det är liksom en, visst att det är heavy metal, men det är ändå en stor punk-vibe. Framförallt hans sång också.
Ja, och utöver det så är det ju faktiskt en av väldigt få plattor med Maiden som är nästan uteslutande korta låtar.
Ja.
Minus Phantom of the Opera, som är det enda typ långa episka spåret där.
Precis.
Jag tycker att det är en jävligt bra platta.
Ja.
Och man har också haft tid på sig. Bandet bildades 75.
Ja, det är sant.
Och den här kom 80.
Mm. Man har absolut haft tid på sig. Jag tycker att det är en bra debut. Det är ju för den tiden och så, men jag kan önska mer av produktionen. Det ska bli starkare produktionsmässigt.
Du kan ju mer om produktion.
Ja, det är sant.
Men Steve Harris har ju faktiskt ofta gått ut och sagt att han tycker att produktionen just på den plattan är lite platt.
Jo.
Men jag menar, vad fan, det är 1980.
Absolut, och det är första plattan också, så ja, är det ju. Men ja, men jag tycker det är en stark platta. Jag gillar låtar som Prowler, Running Free, Phantom of the Opera, Remember Tomorrow. Tycker dock att, alltså nu kommer ju kanske hardcore-fansen slå mig, men det svagaste kortet på den här plattan är tyvärr, även om han är punkig, Paul Di'Anno. Det ska bli bättre på platta nummer två tycker jag. Det kan bara vara jag. Och sen har jag också en spaning. Inte Strange World, lite Child in Time vibe med Deep Purple.
Jo, lite. Absolut.
Bra spaning.
Bra spaning.
Vad tycker du, Janne? Vad tycker du om första plattan?
Ja, men jag det är debutplatta liksom, Paul Di'Anno. Jag älskar ju låten Running Free.
Ja, det är fantastiskt.
Jag bryr mig inte om att Steve Harris tycker att det är lite platt, för det tycker jag bara ger en skön...
Det är lite punk.
Ja, med platt produktion. Till skillnad från det man hör numera som liksom band som kör trummaskiner och allt skit i bakgrunden. Så att det är rätt skönt att höra live-instrument, så att säga. Och... Och Paul Di'Anno kör på där, men ja. Vad kör ni för någon betygsskala då?
Vi kör, som sagt, man kan sätta 0-10. 0-2 har vi satt någon gång.
Ja, för min del är den 9. Jag tycker den är urstark. Riktigt bra start. Och det är väl egentligen i min bok ont om svaga spår. Jag kan inte säga att jag tycker att någon låt är särskilt svag. Det enda jag vill säga är att titelspåret Iron Maiden är oproportionerligt mycket spelad sett till kvaliteten på låten. Så.
Absolut, den är en låt som man absolut skulle ha.
Alltså, de har stryka den live.
Ja, och de har kört den för länge och den är inte så bra. Det finns, man skulle kunna byta ut en valfri låt på den plattan.
Men det är ju perfekt tid att gå och köpa en bärs då.
Ja, det är ju för sig sant. Jag sätter en 8 på den.
Ja, jag håller med, jag är också inne på en 8. Jag håller också med om att den är stark och att jag gillar att den är punkig just. Så att, jag sätter en 8 på den.
Okej. Då rullar vi vidare till platta nummer 2 som är Killers från, ja, det gick fort där, 1981.
Ja, det var ju ett annat tempo
på den tiden.
Ja. Det är ju det ett års mellanrum på de 5 första plattorna.
Det är det ju. Så man jobbade hårt och snabbt, precis som jag gör i sängen. Killers då.
Du kan Killers betydligt bättre än mig.
Ja, okej.
Det har aldrig varit en personlig favorit av någon
annan. Har inte det. Okej.
Okay. Det är ett snyggt omslag.
Det är det definitivt.
Men i övrigt så tycker jag att den är svagare än första plattan.
Ja, Eddie kommer till sin rätt här. Han ser ut som hur Eddie ska se ut därefter.
Coolare.
Absolut cool. Och jag menar, i linje med yxan där, så är det ju absolut i linje hur de här singlarna för Number of the Beast och så kommer se ut, med hur Eddie ser ut där, men han slåss mot djävulen och sådär.
Eller med djävulen. Grund av.
Ja,
det varierar lite grann. Man tänker sig att de har en nära relation och ibland så bråkar man och ibland så...
Exakt.
Precis som familj.
Ja, jag tycker Paul sjunger mycket, mycket bättre på den här skivan. Jag tycker han har kommit till sin rätt där, likt Eddie. Kanske något svagare låtar på skivan, även produktionen är bättre och att han sjunger bättre. Men favoritlåtar från plattan är såklart Ratchild och Murders in a Room Morgue och Killers. Vad känner du, Joey, kring det här? Du hade lite sämre koll på den. Eller ja, kanske, den har kanske inte gått lika varm.
Den har inte gått lika varm. Jag har plattan både på CD och vinyl, så den har såklart spelats ett antal gånger så. Men den har inte, jag har inte fattat tycke på den på samma sätt så. Idols of Mars är ett coolt intro. Ratchild är en cool, punkig låt.
Ja, 100%.
Men jag vill säga inte supermycket så här att vilja lyfta så.
Nej, nej. Janne, vad känner du?
Coveret är ju fetare än själva musiken inom den, tycker jag i och för sig. Däremot så finns det en hel del låtar som jag faktiskt gillar, typ Genghis Khan gillar jag av någon anledning. Varför vet jag knappt. Men,
ja, men den är stundtals cool. Ja,
du har Prodigal Son och lite sånt i den där plattan också. Så att, och jag håller med om att det du säger då om Dianos sång, att, att definitivt blir den bättre. Och var det här sista plattan han gjorde?
Ja,
exakt. Så att, svårt. Jag tycker att det är en skön avtackning till honom ändå. Så att jag sätter en 7 på den här.
Jag är på samma där. Den är lite snäppet svagare än just debuten. Så det blir en 7 där också.
Det är en 7 för mig med.
Men du sa, då är vi enig på den. Det kommer kanske skilja sig.
Tyckte inte ni att Killers var bättre än Iron Maiden?
Borde jag nej?
Ja, för mig är det ett nej.
Ja, ja, då är det ju då
1982, det är sångarbyte. Pauliano har fått sparken från Maiden. Och in kommer då Bruce Dickinson från ett annat mobband i form av Samson. Som också faktiskt var förband till Maiden under någon av de tidigare turnéerna. Så att det blev väl ett lätt byte, en lätt övergång där för Maiden. Bara, nu är vi utan sångare, vi tar er.
Ja, det var ju lite så det var.
Ja, det är lite som när Hardcore Superstars snodde Vixino från Crazy Licks.
Ja.
Som var förband till dem.
Precis.
Och så där stod de utan det plötsligt.
Smidigt transition så att säga.
Det gäller att ha the big money liksom.
Exakt, det lockar ju i alla fall.
Ja, det gör den. Fun fact för övrigt är att Samson hade väl också typ någon annan med medlem tidigare. Även om det är trummisen Clive Burr som hade varit med i Samson ett tag.
Jag tror det.
Och också spelat in en Maiden-låt som då ännu inte typ var släppt med Maiden.
Just det.
Jag vill minnas att det är typ The Idols of March.
Ja, jag är rätt säker på det.
Också ett instrumentalt spår då. Där de sen blev tvungna att ge upp alla royalties till Steve Harris just. Jag vet inte om det är en slump sen att Clive Burr fick sparken från Maiden också. Eller
alltså man kan ju fundera.
Ja. Det går att fundera.
Det gör det.
Men i alla fall, första plattan med Bruce Dickinson på sång. The Air Raid Siren, som det står i vinylkonvolutet.
Ja, verkligen.
Vet inte om någon någonsin har sagt eller kallat Bruce Dickinson för The Air Raid Siren face to face. Svårt att tänka mig att det var liksom smeknamnet inom gruppen.
Jag sa det inte till honom.
Nej, det är inte det. Nej. Okej.
Okay.
Jag vet inte. Nej, jag kan inte komma till minnet att någon har liksom sagt så om honom. Men däremot att det står så. Och
det
att jag tycker att det är korrekt, absolut. Det är ju en jävla power horse, alltså. Och det är ju verkligen... man kommer ju till sin rätt med hur typ Steve Harris ville skriva melodier och låtar. Med att ha en sångare som faktiskt kan sjunga dem, om
nu,
man säger så.
Nu märker vi tydligt att de mer episka låtarna börjar växa i mängd. Så.
Ja.
För att tidigare, som sagt... På första plattan var det Phantom of the Opera, så var det storslagna Maiden som ni får mer av sen.
Ja.
Medan andra plattan, tror jag inte att det är någon som är i det stuket.
Nej.
Kan ni nämna någon?
Nej, ingen som är liksom the big. Liksom.
Nej, utan det är typ korta Maiden-låtar. Alltså låtar som är korta med Maiden-mått med.
Exakt, yes.
Medan på Number of the Beast så börjar vi få längre låtar igen och fler stycken av dem. Och vi får också typ en ish, en ballad form av Children of the Damned.
Ja, semi-ballad, det tycker jag. Ja. Absolut. Men sjuk stark platta. Sjukt coolt omslag. Fortfarande
ett av de bästa omslagen.
Ja, 100%. I linje med liksom absolut hur Eddie ska se ut och kommer se ut och liksom, de är liksom etablerat. Okej, det här var ett vinnande koncept. Och som sagt, Bruce lyfter ju bandet i skyarna. Löjligt säker låtar och framförallt bra prodd också. Favoritlåtar har jag skrivit alla förutom Invaders och Gangland.
Yes. Ja, jag säga, Invaders är ju så extremt svagt öppningsspår.
Det är inte ett starkt öppningsspår.
Det är en riktigt löjlig refrängrad. Och hur liksom instrumenten går där.
Ja. Och det är konstigt hur de liksom pratar med varandra om att ha just den först också. Mm. För på den tiden var det ändå skitviktigt med vilken som var den första. För absolut, då lyssnar du från start till slut. Liksom. Yes. Så det är jättekonstigt att de valde just den när de kunde välja liksom Number of the Beast,
ja, eller hur?
Run to the Hills, ja. Hello Be Thy Name.
Ja, bokstavligt talat vilken annan låt som helst på skivan.
Ja, men 100%.
Men bortsett från just öppningsspåret Invaders så är väl hela plattan genomgående stark, så skulle jag säga. Ja. Jag åtminstone många låtar som är otroligt starka.
Gud,
i form av titelspåret Run to the Hills, Hello Be Your Name, The Prisoner, Acacia Avenue, Children of the Damned. Det är 6 stycken sjukt starka låtar där.
Best of på plattan liksom.
Ja,
det är verkligen det, liksom. Ja.
Alla de 6 låtarna går att plocka med till en best of turné. Eller greatest hits turné.
Verkligen. Janne, vad tycker du?
Jag satt mest först här och undrar om andra sångare kollar på Bruce Dickinson så som jag kollar på Ernst Kirchsteiger. Och med det menar jag alltså,
det är en skön koppling.
När man ser Ernst Kirchsteiger på tv, då blir man ju förbannad för att man tänker, fan vad han får mig att se dålig ut som man. Och då tänker jag lite att Bruce Dickinson kommer in här och får alla andra sångare att också se lite halvdanna ut.
Definitivt.
Jag tycker det är en klockren platta. Jag skulle vilja ge en 10 poäng helt enkelt. Det är svårt att göra en bättre platta enligt mig. Så att 10 points från mig, Bruce Dickinson. Välkommen in till Rock'n'Roll Maiden.
9.
Jag är enig på den.
Den är som det, alltså alla starka låtar finns där.
Men om man öppnar med Invaders,
hade man inte haft den där, hade man bara plockat bort den, alltså, då hade man 10.
Eller jag hade kunnat köpa om den hade haft typ en annan plats, men du får inte öppna med plattans absolut svagaste spår.
Nej.
Så... Okej, jag är villig att hålla med då. Jag ändrar mig till 9. Ni har en poäng där faktiskt.
Vi är fortsatt eniga, det är ändå fint.
All right. Peace of Mind. Vi är inne på 83.
Ja, fortsätter liksom år efter år.
Yes, och för den som har koll på gruppen också, sett till medlemsbytena, så har det faktiskt också skett ett medlemsbyte i bandet för varje ny platta.
Yep.
Så även här. Mm. Från första plattan, Iron Maiden då, så bytte man ut en av gitarristerna då. Det hade Dennis Stratton som bara spelade på första.
Yes.
Och efter andra plattan sen så bytte du ut Paul Liano.
Mm.
Och efter tredje plattan så byttes trummisen Clive Burr ut.
Yes.
Och in kommer Nico McBrain.
Ja. Sen dess så har trumplatsen i alla fall varit fast och oförändrad.
Det har den.
Så Nico.
Nico på trummor.
Yes, för första gången någonsin. Och vi har återigen ett hitstarkt släpp ifrån gruppen.
Gud ja, 100%.
Vi har låt som The Trooper.
Mm.
Vi har låt som Revelations.
Mm.
Flight of Icarus.
Mm.
Where Eagles Dare.
Mm.
Alla de är väl liksom live-favoriter.
Mm. Absolut. Ja... Det är ett fantastiskt omslag. Det är ju helt klart i linje med vad det ska vara. Och jag tycker ändå att man det är också här man ser liksom, om man tänker från Killers till Numbers of the Beast, och från och med Numbers of the Beast framåt, så gör man liksom Eddie i en ny tappning som ändå liksom känns, okej, det här är Eddie, men man ändrar ändå hur han ser ut liksom.
Och det här omslaget är tydligt ett resultat av hans toxiska relation då med Satan.
Ja, precis. Man hamnar på psyket. Favoritlåt, alltså det är som du säger, The Trooper, Die With The Boots, Where Eagle Dares, Flight of Icarus och Son of Steel. Däremot, det är kul, alltså det här skiljer mig nog lite åt. Alltså Revelation gör ingenting för mig.
Gör det inte?
Nej, jag tycker
det är en av mina favoritlåt på plattan.
Ja, den och To Tame a Land och Still Life går mig helt förbi.
Ja, kommer det liksom till minnas att typ så när jag var 12-13 och skrev en av mina första låtar på gitarr, att det var väldigt mycket en rip-off på Revelations introt. Det är ett av ackorden som var annorlunda, men det var samma rytm och 3 av 4 var lika.
Ja.
Så att jag håller den låten väldigt högt så. Plus att jag tycker att den är väldigt bra live. Det gör sig bra med händerna i takt till ackorden.
Janne, vad säger du?
Jag säger att det här också är en riktigt bra platta. Det är väl som så också att... det var en arbetstitel som var Food for Thought,
ja,
i början.
Stämmer.
På grund av att man redan hade bestämt att Eddie skulle vara lobotomerad på omslaget.
Vilken ordvits där också. Peace of Mind. Det är inte som liksom frid för själen då, utan som en del av.
Ja, precis.
Precis. Men det är riktigt grymt, och jag tycker att Nico McBrain kommer in där snyggt, även om han hade varit med på några live-gig tidigare också och hoppat in. Men så här öppningstrum i Peace of Mind tycker jag är för jävla skönt. Så att, jag skulle nog ge en 8 till den här också. Alltså, som ni säger, sjukt bra låtar med den här plattan också.
Ja, men det är det. Nej, men jag hamnar på en 8 där också.
Jag har 9 på den.
Ja, du har det? Ja. Okej, men det skiljer sig åt. Vi rullar vidare.
Ja, nästa platta är Power Slave, det 84. Återigen ett års mellanrum. Janne, du som ändå har SSI som favoritöppningslåt, vill du säga någonting om plattan? Inleda.
Enligt mig så tycker jag att det här är den bästa plattan faktiskt.
Okay.
Som Maiden har gjort. Mm. Så att det var väl tur att jag la ner mitt 10-betyg där, så att den här kunde få sin 10 då också.
Fler får ha 10.
Ja, men det blir snyggare så här. Vi får se hur det blir längre fram däremot. Ja. Nej, men sjukt bra låtar också. 2 Minutes to Midnight. Mm. Vi snackar Power Slave. Aces High som sagt. Och bättre än så kan man inte öppna en platta, tycker jag. Och så gjordes den ju också samma år som jag föddes.
Ja, det är ändå fint.
Då gjordes det samtidigt då. Med tanken. Men nej, jag kan säga massa hyllningsgrejer till plattan och väldigt få vad jag hellre hade velat ha, så att säga.
Fortsätter att liksom omslag efter omslag levererar man ju här. Det är verkligen. Jag är jättesvag för den här hela egyptiska grejen liksom, och det funkar jävligt bra med det.
Det är ett coolt tema.
Det är ett coolt tema.
Absolut.
Och enda dåliga låten på den här plattan är den
är det instrumentala låten Lost Words,
ja,
tänk på.
Ja.
Fast den räknar man
inom parentes Big Aura. Mm. Och det är just där jag känner att då räknas inte.
Den är ändå där.
Och samtidigt känner jag också att hade vi behövt den, så att Rime of the Ancient Mariner är ju 14 minuter lång. Jag vill säga att den är 13.54, jag kan ha fel.
Yep.
Hade vi inte tillräckligt med typ musik
som
ändå
är instrumental?
Ja,
liksom.
För att du har liksom de långa partierna som den låten ändå består av. Så. Mm. Och var det så viktigt att ha en 8:e låt om den är 7 låtar på plattan och det sista spåret är så pass långt?
Ja, och är inte det andra spåret som också är instrumentalt på den plattan?
Nej, det är inte.
Nej,
är det
tredje inte? Är det. Mm.
Tredje? Ja, men du ser.
Och det är också
behöver man tre instrumentala låtar?
Det är ett problem för min del av den anledningen att jag tycker att Power Slave, även om det är en svinbra platta, är top och bottom heavy. Mm. Att det är de två första spåren och de två sista spåren som är de starkaste korten.
Mm, okay.
För att det är väl ACSI, 2 Minutes to Midnight, som är 1 och 2. Och sen så de två sista är väl Power Slave och Rime of the Ancient Mariner.
Stämmer.
Exakt. Där blir det så tydligt i kontrast när Lost Words kommer in som tredje låt utan att tillföra något särskilt. Jag hade ju hellre gått direkt på nästa låt.
Jo, det håller jag med om. Det håller jag verkligen med.
Och gjort B-sidan till 3-spårig.
Mm. Ja, men jag håller med dig.
Jag är nya på Power Slave.
Ja, jag är också nya på Power Slave. För jag gillar liksom alltså Flash of the Blade, Dude the Duelist, Back in the Village. Jag tycker de är svinbra liksom.
Mm.
Och som sagt, då tycker jag liksom inte Lost for Words kunde man ha strykit liksom. Så 9 där.
Och Jan hade satt en 10, va?
Ja. Jag har satt fortfarande 10. Ja, jag tycker också album coveret är bra.
Jag
blev
osäker bättre, om, vi hade, liksom. om du hade börjat med betyg först. Men korrekt sak. Slutligen. Det är inte slutligen. Men det här är slutet i alla fall. På den eran där man hade en platta mellan varje år.
Precis. Så
nu går det 2 år till nästa släpp.
Och vi kan ju då de börjar bli lata.
Exakt. Det var där. Där är alla true fans bara, nej, där gick Maiden ut för. Gick 2 år mellan en studioplatta.
Om inte din inbitne då säger att eller tycker att Live After Death räknas som ändå är 95, eller som är 85.
Exakt.
Men absolut, jag skulle säga att det är mer att 80-tal och en amerikaniserad marknad som har påverkat.
Ja, absolut.
Och World Slavery Tour som var det för
ja, det var jävligt
lång. Precis, riktigt lång där.
Kan ha fel, men vill säga 154 datum.
Och det är jävligt mycket.
Det är liksom bara någonting som det känns som att det var det.
Ja, men det känns.
Det kan vara fel.
Men det kan vara rätt också.
Ja, det kan mycket väl vara rätt.
En berömd killgissning.
Summer in Time, 86. Och det här jag säger med amerikaniserad marknad syntar och letar sig in i Maiden.
Ja, det gör det.
Och öppningsspåret, Caught Somewhere in Time.
Det är helt fantastiskt.
Visst är det.
Det funkar jättebra. Alla true fans bara, fuck that! De har sålt ut sig. Jävla syntare!
Jävla Bon Jovi vill lyssna på.
Ja, fy fan! Är inte det lite böget?
Alltså, det är ju typ den attityd som en del har kring den plattan.
Ja,
medan jag tycker att det är helt fantastiskt. Hela det här med synthwave, liksom betonande som Maiden gör på den här plattan och hur enhetliga jag tycker att alla spåren är på plattan. Mm. Liksom från start till mål så ser jag hur de länkar samman och hör mer än gärna hela plattan i ett streck.
Gud, ja.
Och framförallt så är omslaget sjukt snyggt. Samtidigt som det innehåller en massa nördiga referenser till bandmedlemmarna, tidigare låtar, Steve Harris liksom, intresse för, jag vill säga till West Ham.
Mm. Så här.
Är det korrekt?
West Ham?
Ja. Mm. Fotbollsklubben då. Mm. Som glider förbi någon så här typ textmeddelande om att de har slått Arsenal med 7-4 eller något sånt där. Helt orimliga fotbollssiffror för den som någonsin sett en match. Och också typ så här, jag tycker det är intressant att Steve Harris vet om att trots att det är orimliga fotbollssiffror så är det helt orimligt också att anta att de West Ham skulle göra 7 mål i en match, så de inte vunnit med 7-1 eller 7-0 eller 7-2 utan ett annat lag måste ha gjort åtminstone 4 eller något sånt där för att det ska verka trovärdigt.
Ja, men 100%.
Men detaljerna i omslaget är ju helt fantastiska.
Verkligen.
Det går ju liksom att kolla på
i döda dagar. Ja.
Det är så jävla snyggt och passar verkligen titelspåret och namnet så. Mm. Jag älskar den skivan. För min del är det deras första 10.
Mm. Ja, det är en 10 för mig också. Den är helt fantastisk. Och jag gillar syntarna liksom. Det är stora låtar, det är liksom verkligen där 80-talets liksom stora refränger, hit väldigt väldigt hitvänligt, men samtidigt också lite grann mot liksom så här, man tänker liksom Alexander the Great, så är det ju lite mer åt det proggiga hålet liksom. Mm. Vad som ska komma skall.
Är det ändå 8 minuters låten på plattan?
Jag vill säga att det är det. Ja.
Och samtidigt så känns det som att de andra låtarna, har man typ inte koll på vilka låtar som är hur långa.
Nej.
Om de är 6, 4, 5.
Nej.
Och just för att de flyter ihop på ett sätt som är snyggt och enhetligt, ja, mer än att det rör ut.
Det är en av de plattorna som jag verkligen liksom kan lyssna back to back. Det är liksom, det är verkligen, vad ska man säga det här, definitionen av att man skriver en platta för att man ska lyssna på hela plattan på menyn.
Man har skrivit ett album.
Ja, och inte liksom för att det ska ut singlar. Så 10 av 10 av mig.
Mm. Ja, jag sätter också en 10 på den här plattan. Mm. Största anledningen till det skulle jag säga är Wasted Years.
Ja, fantastiskt.
Det är alltså en av mina favoritlåtar all time.
Kommer aldrig bli trött på den, varken live eller på studio liksom.
Nej, och sen så tycker jag att hela plattan låter jävligt bra. Så här 30 år senare så tycker jag fortfarande låter riktigt jävla bra.
Den låter inte
ett dugg daterad. Sen att det var en väldigt så här daterad påverkan att nu skulle det vara syntar även i rocken.
Precis.
Men utan att bli daterat.
Ja, det är snyggt, för det är inte over the top liksom.
Nej.
Det är inte som man känner såhär, okay, men här hade det inte behövts en synt, utan det är snarare att man säger, fan det här funkar ju skitbra.
Det är inte som när Celtic Frost gick från att liksom spela hård, tung metal till att bli hair metal.
det är inte den liksom.
Nej, men den behöll liksom sitt brand ändå och tog det i en ny riktning.
Verkligen.
Och syntarna får ju även följa med till nästföljande platta.
Ja, och vi går...
Seventh Son.
Yes, samma tema, 2 år senare.
Jajamensan. Men första konceptalbumet för Maiden då.
Ja!
Och den ganska svaga storyn om att när den sjunde sonen i en familj i sin tur får en sjunde son så blir det något magiskt över hela.
Det är lite långsökt, va?
Ja.
Extremt, de måste vara riktigt bakis när de kom på den. Mm.
Eller hur? Ja.
Jag vet inte hur liksom den plattan kom till riktigt, eller vem som breakade idén om det här och dessutom övertygade resterande medlemmar om att, ja men, varför inte?
Det är en bra idé.
Sen vet jag inte om det är påverkat av det sjunde plattan för mig den också.
Mm. Ja, det kan det ju vara.
Att alltså, Seventh Son liksom så här är relaterat till det på något sätt.
Det är mycket sjuer liksom.
Jag kan ha fel.
Eller Lucky Number 7 kanske.
Ja, men det är väl någon fantasy-roman som den är baserad på.
Ja, det är något sånt. Ja, liksom. Precis.
Vet du det?
Ja, men jag är rätt säker att det är Bruce som kom på den här idén och att det är från den här fantasy-romanen.
Jag förstår varför hans övriga idéer kritiserades.
En av världens starkaste, alltså, förutom den idén, så är det en bra konceptplatta på det sättet. Liksom. Syntarna funkar extremt bra, sjukt starka refränger liksom med snygga körer och stämmor. Så, liksom, Moonchild, Maidens, i alla fall i min bok topp 5, men jag kanske den bästa låten, The Evil That Men Do. Publikbrifieren som ändå folk tycker
är favorit.
Ja, och folk må tycka att de sålde ut sig lite grann där, men med
Can I Play With Madness.
Ja, men den är också så jävla hookig,
så
jävla bra.
Var det första number one singen de hade?
Jag är rätt säker på att det är det. Och jag förstår, den är sjukt stark och sjukt hookig liksom. Seventh Son, och för Seventh Son är ju helt magiskt stor, och jag gillar också The Clairvoyant.
Första låten hon skrev för den plattan.
Ja, stämmer bra.
Okay.
För mig är det liksom, jag älskar omslaget också. Jag
gillar
liksom
att inte Seventh Son of Seventh Son var första låten de skrev för den skivan, med tanke på att det ändå var konceptet så.
Det kom
sen.
Men jag
kom på det senare. Ja. Först skrev de låten, sen bara, fan, vi kör det här från... Ja. Det här Och så just att det var Skinneplattan då. Ja. Så att det blev någon, ja, jag vet inte.
Ja, 10 av 10 av mig. Det fortsätter på samma spår. Jag tycker den är en extremt värdig uppföljare till Somewhere.
Janne?
Han skjuter ut 10 som om det vore...
lugn, vi kommer skilja oss efter det här.
En 10 får den inte, men jag håller med. Jag gillar också The Evil Dead Men Do. The Clairvoyant, grym. Alltså, det här blir svårt att sätta. Jag sätter en 9 på den ändå.
Okej. Okay.
Ja, alltså jag ligger någonstans där mellan er också faktiskt. Ni är... korrekt i sak på alla punkter. Så jag vill lyfta låten Infinite Dreams som är en av mina absoluta favoritlåtar.
Oh, okay, ja.
Hette också det som kontonamn på bilddagboken en gång i tiden. när det var en grej.
När det var en grej.
Ja, good times.
Ja, men det här hade varit typ ish 2007-2008. Och för er som har hängt med då i specialavsnitten, jubileumsavsnitten, så har ni då fått minst 3 av mina olika BDB-namn.
Jajamän.
Vi droppade tidigare fel decennium i Tåström-avsnittet då, vilket var mitt allra första. Men sen så blev det coolare med heavy metal och då bytte jag till Infinite Dreams.
Ja, just det.
Och sen så blev det cool med Sleaze och då bytte jag till Bacardi 93 och det var det sämsta av det. Så det gick helt fel ut.
Bacardi Lemon, wow.
Ja, men för att sex roger och en roll var ju coolt.
Just Bacardi, att... det kunde ju varit JD alltså,
ja, visst.
Ja, men det hade med att göra med att alltid haft smeknamn JB. Så då ville jag ha någonting som anspelat på initialerna, liksom så, som slisnamn. Så där var Bacardi. Det var väl den coolast sounding spritsorten så. Vet inte vad mer det finns på B.
Dricker man det fortfarande? Så man drack ju det som fan under 90-talet. Början av 2000-talet.
För din del kanske, inte så mycket för oss.
Nej, men alltså då kommer jag ihåg att man alltid köpte hem det. Typ en flaska, om man kommer ihåg den här fladdermusen, eller hur?
Ja, exakt.
Men alltså, nu har jag inte druckit Bacardi på lättet.
Alltså, Bacardi Ras brukade väl vara vanlig en gång i tiden att köpa hem som spritsort så. Men jag har inte sett någon köpa en Bacardi-flaska på
svin länge.
Det är väl cider-varianten Bacardi Breezer som är poppis ut.
Ja.
Om något så.
Nu kommer vi in på en B-sida av hela det här programmet.
Nu är alla true fans tillbaka.
Jag tänker ge Sevenstan 9,5.
Okej, rimligt.
Ja, man får dela.
Man får dela.
Absolut, okay. Fritt land.
Säger de i alla fall.
1990, No Prayer.
Yeah.
Fortsatt 2 års mellanrum. Och nu så är vi på första bandmedlemsbytet sen Peace of Mind.
Ja,
det är gitarristen Adrian Smith som lämnar bandet var först.
Stämmer.
Och in kommer Yannick Gears.
Yes, box.
Som har varit med bandet sedan dess då.
Ja, exakt.
Ja. Från att ha gjort Seventh Son som hade liksom många långa låtar.
Ja.
Eller från att ha haft det stuket rätt länge så gör man nu för första gången ett musikaliskt byte i Maiden och siktar på att bara göra radiolängd på låtar ändå. Så att det är väl låtar mellan 3 och 5 minuter för att vara med i den.
Absolut.
Så.
Ja.
Och i mitt tycke så blir det tyvärr precis tvärtom, att det finns inte en enda av de här låtarna som jag tycker är riktigt den potentiella hit som en sån platta skulle kunna innebära så. Så hade man släppt liksom vid Number of the Beast att man bara hade kört på spår i stil med Number of the Beast, Run to the Hills, The Prisoner. Då hade du ju liksom kunnat ha en asbra platta här. Men istället så har man tappat något enormt i melodierna.
Ja, verkligen.
Och den identitet och attityd som annars är med den. Vi lyssnade lite grann på No Prayer i bilen på vägen hit.
Det gjorde
vi. Och just titelspåret reagerade vi på bägge två att det här är likt Afraid to Shoot Strangers från nästkommande platta.
100%.
Och man hörde väldigt tydligt i basgången att det är typ samma.
Absolut. Det är lite samma struktur och liksom man använder upplägg.
Ja, precis. Med lite andra gitarrer så. Men man har inte alls låtit den få tiden att växa till att bli det episka som Afraid to Shoot Strangers är.
Ja.
Så det här är mitt tycke den svagaste med den plattan.
Ja.
Det är... ni får tycka annat, men jag tycker att det är den svagaste. Och om inte annat så är det väl ganska många rörande överens om att det är den svagaste Bruce-plattan.
Det är det, absolut. Janne, vad säger du?
Nej, men jag håller med. Det är för mig också den alltså, svagaste Maiden-platta. Man spelar ju in den här på någon gård, tror jag. Det var väl Steve Harris på landet, hans gård man spelade in plattan på, för man ville ha en liten så här avskalad idé av det hela. Men jag tycker bara för det så behöver man väl inte tappa allting annat som man haft tidigare. Nej. Det finns ju egentligen bara en låt här på den här plattan som jag liksom fortfarande kan lyssna på.
Vilken?
Bring Your Daughter to the Slaughter.
Absolut.
I övrigt, vad gav du betyg, sa du det?
Nej, det har jag inte sagt, men det är en femma för min del.
Ja, jag ger en fyra. Nej, trea. Nej, den här gillar jag inte alls.
Nej, alltså allting blev bajs här. Omslaget är skit, om man jämför med tidigare. Allting, alltså, allt ska bli dynga.
Alltså rent visuellt så blev det sämre också.
Allt, ja, 100%. Bring Your Daughter to the Slaughter, den funkar, jag tycker den är bra.
Men Bruce Dickinsons soloversion av låten är bättre.
Tusen gånger bättre.
Den version som Maiden spelade in som band.
Ja, Holy Smoke, helt OK. Och sen så en annan låt som du spelade i bilen som
Hooks in You.
Hooks in You
också. Ett av de starkare spåren.
För den är lite mer melodic rock. Ja. Bruce också lagt sig till med lite en annorlunda sång här. Det är mer distad liksom, sång som man använder. Vilket också skiljer sig ganska mycket från liksom, de tidigare plattorna.
Ja, och vi konstaterar nog att det här började dyka upp bitvis på Seventh Son. I och med att det är ett narrativ som hela tiden ska uttryckas. Det är en berättelse så. Vilket gör att Bruce Dickinson för att kanske anspeglar på händelser och karaktärer som ska liksom vara tydligt kännbara så för lyssnaren.
Exakt.
Så börjar han då med att dista sången något mer och lägga sig till med vissa läten och turneringar och så.
Ja, jag är nere på en två. En tvåa.
Det är skrämmande lågt.
Det är det.
Det är haram. Alltså, så här.
Och du ska kalla dig Armin 5. Ja, det gör jag.
I tåget hem för dig då. Nej, alltså så här. Ja, det är en riktigt svag Maiden-platta och den jag tycker är svagast. Men vi får komma ihåg att Maidens lägsta nivå är så pass mycket högre än alla andras lägsta nivå. Så att sett till hur dåligt andra bands sämsta släpp är, så måste jag stanna vid 5 av 10.
All right. Hallå, hallå, Corey här. Ja, som ni kanske förstod så blir det en part 1 och part 2 av detta avsnitt. Inte så konstigt då snabba frågor inte riktigt är så snabba frågor. Och när munlädret är starkare än någonsin när man stänger in hårdrock för fan i en rockklassikerbur med Janne Innanfors själv. Part 1 kommer den i minsta anandet, men troligtvis nästa torsdag, det vill säga den 28 december. Och då fortsätter vi att gå igenom Iron Maidens diskografi från Fear of the Dark och framåt. Fram tills dess så kan ni se till att följa oss på Facebook där vi heter Hårdrock för fan. Och nu finns vi dessutom på Instagram, så se till att följa oss på HRFF Podcast. Mig följer ni på Instagram, Cordvet ett ord. Och min kära poddkollega Joey följer ni på Instagram, Joey Borderline ett ord. Och vår kära gäst i dessa part 1 och part 2 avsnitt av Iron Maiden. Så då följer ni Janne Innanfors på Instagram, han heter Innanfors. Ni kan också följa Rockklassiker på Instagram där ni helt enkelt söker på Rockklassiker. Ha nu en fantastisk jul och gott nytt år. Eller inte, det är ett fritt land, säger de i alla fall. Men något som ni inte kan välja bort, det är att spela hårdrock för fan.